Hej och välkomna till avsnitt 1267 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig, Ronny Berggren. I detta avsnitt följer ett samtal med Kristdemokraternas studentförbundsordförande Alexander Mattebo om hur han blev konservativ, hans tankar om Kristdemokraterna, konservatismen och framtiden. Varmt välkomna. Alexander Mattebo, välkommen.
Hej, tack så mycket.
Du är ordförande för Kristdemokraternas studentförbundsförening, tror jag. Och vi ska prata lite om det idag. Men jag tänkte först, kan du berätta lite kort om dig själv?
Ja, absolut. Egentligen så kan man definiera mig själv som en gammal vän till dig, Ronny. Kan man väl ändå säga, tycker jag. Vi har ju följt varandra i ganska lång tid nu. Jag tittar faktiskt tillbaka och såg att när jag började lyssna på din podcast så hade du inte ens gjort 200 avsnitt, tror jag. Det är ju kul att nu efter 1000 avsnitt få möjligheten att komma in här och presentera mig själv lite grann. Men jag är doktorand i medicin och läkarstudent. Håller precis på att avsluta min avhandling är tanken då, så att säga. Så jag är student och också tvåbarns pappa, bor i Skåne nu, men från Örnsköldsvik i början, som du också.
Mm.
Jag vet inte, ganska vanlig, och har en bakgrund inom frikyrkorörelse, alltså folkrörelse. Så jag älskar den typen av samhällsengagemang och de här frågorna som kommer med det här, helt enkelt.
Mm. Och du är också kristdemokrat sedan några år tillbaka, och du nämnde nu din frikyrkliga koppling och ditt parti som har ganska många rötter till frikyrkorörelsen då. Men hur kom det sig att just du blev kristdemokrat, för det kom ju ganska långt fram i livet, så att säga då?
Ja, men precis, så är det ju verkligen, och man kan ju tänka ganska snabbt liksom att ja, men med min frikyrkobakgrund så ska ju kristdemokraterna liksom vara liksom självklart röst och någonting självklart för mig. Mina föräldrar har ju röstat, åtminstone när jag växte upp, så röstade man på Kristdemokraterna i alla fall. Det var så man gjorde då i frikyrkorna. Liksom. Sen har det ju hänt ganska mycket liksom, sen dess, både i Sverige och politiken. Och jag vet inte, för mig så har det varit ganska, mitt politiska intresse har väl varit ganska svalt egentligen under lång tid. Jag har fokuserat mycket på andra typer av frågor och så. Kan väl säga att jag var väl höger under min uppväxttid, och sen så började läsa på Umeå universitet. Så blev man liksom slentrianvänt, det kan man väl säga, och inte hade något riktigt ideologiskt hem sådär, utan jag röstade väl efter de sakfrågorna som jag tyckte var intressant den tiden. Men sen så gjorde ju Sverigedemokraterna liksom inträde på den politiska scenen och började stöka om lite grann. Och det väckte väl mitt politiska intresse och intresse för politiken i stort, kan man säga. Och det som riktigt fick mig intresserad av politik, det var valet 2014 då. Och decemberöverenskommelsen, som jag såg som liksom demokratins stora kris i Sverige. Det jag såg att det började gå liksom åt käpprätt, liksom, åt fel håll här. Runt den tiden så började jag också lyssna faktiskt på din podcast. Det var det 2015 och 2016. Och med den så upptäckte jag mer av konservatismens tankegods. I början så var det väl mycket, liksom, tänkte man att konservatismen, det är alltså en värdekonservatism och något som jag associerade med kanske med typ av reaktionära tankegångar och sådär. Men i och med att jag liksom upptäckte liksom konservatismen alltså som idé, så kände jag mig väldigt hemma i det på något sätt. Och det här är du och jag har ju pratat en hel del om under våra år också, kan man säga.
Mm. Ja.
Men alltså, i och med det så kände jag väl också att jag blev väldigt starkt förankrat i höger. Men jag kände mig också att jag var ganska starkt kritisk mot de etablerade partierna. Samtidigt blev jag pappa 2017, som också så här påverkade mig väldigt djupt i grunden och synen på mig själv. Och jag insåg också att det blev kanske en del av alltså, det blev ett generationsskifte där, så som, som jag såg och kände att jag fick ett annat typ av, kände att jag fick ett annat typ av ansvar i och med att jag blev pappa också. Och då passade det sig så att jag blev föräldraledig där under valrörelsen. Så jag nördade ner mig rejält då under den tiden. Och kände väl till slut ändå att jag hade liksom ett, någon form av kall liksom, engagerad med flit. Så det kanske kommer utifrån någon form av frikyrklig liksom, syn på att man alltid ska liksom, engagera sig för någonting och göra det som krävs av en på något sätt. Och det kanske du känner igen dig i dig själv lite grann också som har lite av den bakgrunden.
Ja, jag kan väl, ja, jag skjuter in en sak. Nej, men alltså i mitt fall, inte kanske frikyrkliga utan med alltså, den kristna tron personligen. Och det är väl det som driver en att på något sätt vilja, ja, vara en god medmänniska och vilja på något sätt göra det man kan också för att förbättra omgivningen i samhället i det här fallet då. Så att den kristna tron är definitivt en faktor. Och min egen frikyrkliga bakgrund är ju en viktig del för min kristna tro. Men jag skulle inte här, liksom, jag skulle inte dra parallell eller direkt till frikyrkan utan mer till den personliga tron då, i mitt fall åtminstone.
Ja, och det är intressant också att du tar den liksom aspekten. För mig så tänker jag också lite grann, nu är jag ju konvertit, jag är ju katolik idag. Så det spelar ju kanske också roll, men för mig att jag ser liksom, jag ser frikyrkorörelsen också som en folkrörelse liksom, en del av en gemenskap eller en liten gemenskap som och där kommer jag väl tillbaka till kristdemokratin också, men i alla fall liksom, om vi går tillbaka till det som gjorde att jag blev kristdemokrat, det var väl när jag började landa i min liksom, identitet som höger så att säga, så fanns det liksom inte så jättemycket att kanske välja på det. Och det blev ju liksom så här, antingen var det Sverigedemokraterna eller så var det Moderaterna eller Kristdemokraterna. Det fanns ju där under valrörelsen liksom Medborgerlig Samling också som jag ett tag var lite så här insnöad på. Men jag tyckte jag var väldigt missnöjd med hur de skötte liksom valrörelsen, och det var kanske också en någon form av naiv syn på hur man kan påverka politiken och vad det innebär att vara ett nytt parti och så, hur man faktiskt åstadkommer förändring, att det tar tid och man behöver lägga ner mycket tid och engagemang i det, utan det räcker liksom inte bara med starta upp ett, kanske starta om på ny kula utan jag började titta faktiskt mot de etablerade partierna och just invandringskritik har kanske aldrig varit riktigt min stora drivkraft, utan det har snarare varit frågor som har rört liksom demokratins överlevnad, urbanisering, globalisering, men också värderingar, kultur och kanske förvaltarskap. Så. Och då satt jag mig och läste alla med idéprogrammen som de här partierna har och kände kanske inte riktigt igen mig, framförallt i den beskrivna liksom, kanske antropologin eller människosynen som Sverigedemokraterna och Moderaterna har i sina program. Utan jag kände ju faktiskt igen mig mycket, mycket mer i Kristdemokraternas principprogram och synen på människan som en som vi brukar kalla för gemenskapsvarelse, men en liksom ett flockdjur kan man väl säga. Och att det är det som är vår främsta drivkraft i hur vi formas som människor. Så trots att jag var ganska så här kluven till KD så kände jag väl ändå att under valrörelsen att partiet hade en så pass stor potential att jag kände att jag, det fanns någonting att bygga på där. Så efter valet gick jag faktiskt med i partiet. Så.
Just det. Ja, men jätteintressant, väldigt intressant. Och det finns ju mycket inom Kristdemokraterna också som kopplar, du nämnde att du är katolik, och det finns ju mycket inom kristdemokratin som kopplar till katolsk social lära och subsidiaritetsprincipen och liknande. Alltså, såg du de parallellerna också eller?
Jo, men absolut, och så är det ju. Och den katolska socialläran ligger till grund för mycket, stora delar av dagens kristdemokratiska parti i alla fall. Och speciellt i principprogrammet så är det väl så.
Ja, men därefter så avancerade du ganska snabbt också inom Kristdemokraterna, och förra året så blev du partiets studentförbundsordförande. Och då tänkte jag börja med att fråga, vad gör en studentförbundsordförande?
Ja, det är en jättebra och relevant fråga. Först ska jag väl bara säga att det är väldigt smickrande att säga att jag avancerar snabbt. Man säger väl kanske inte att jag själv är upp, man ska försöka vara lite ödmjuk och sådär. Studentförbundet som vi har är ganska litet, men ändå ett studentförbund som jag älskar och som jag tror kan spela stor roll liksom, inom politiken, framförallt inom det kristdemokratiska rörelsen framöver.
Men finns studentförbundet i hela landet, eller vart är ni utbredda?
Ja, precis. Alltså, ett förbund är ju ett så att säga ett förbund av flera olika medlemsföreningar, men också aktiva medlemmar. Och vi har ju aktiva lokalföreningar vid de stora lärosätena idag. Och några föreningar till på gång, kan man väl säga. Så ser det ut. Men det vill jag också kanske ändå vill säga, att alltså, Kristdemokratiska studentförbundet bildades precis vid millennieskiftet. Så att vi har väl haft ett 20-årsjubileum, så att ändå ett ganska ungt studentförbund, kan man väl säga. Men det grundades ju någonstans i tanken på att det behövdes ett mer ideologiskt kristdemokratiskt studentförbund som värnade om de kristdemokratiska idéerna och utvecklingen av det tankegodset. Och det är väl det som är vårt huvudsyfte, är att kunna nå ut till studenter i den del av livet där man är, liksom funderar mycket på de här sakerna och kanske också lägger grunden till sina politiska övertygelser, sina värderingar, de som ligger kvar under resten av livet, så att säga. Och där vill vi ju såklart kunna nå ut till de här studenterna och berätta om de här idéerna så som vi tror på, och att man ska få ha med det i sitt val, så att säga, hur man vill tänka kring politik och att man får bära med sig det genom livet. Så ser det ut. Sen har man ju sina tråkiga uppgifter också, kan man säga. Tråkigt. Jag är ju vad ska man säga, föreningsmänniska, så jag tycker att det är lite roligt med organisatoriska frågor. Men det handlar ju om ledararbetet i förbundsstyrelsen och vara representant utåt för förbundet. Så det är väl den biten också som tar väldigt mycket tid.
Just det. Men kan du berätta lite grann om din roll? Vad du har gjort som ordförande under det här året som har gått då?
Ja, alltså jag har ju fokuserat mycket på att liksom, vi ska bli ett liksom, starkt liksom, förbund och bygga en stark organisation inför valrörelsen. För så är det ju. Vi är ett studentförbund som är partipolitiskt knutna, och vi vill ju också liksom, så att säkra, så att säga, inflytande för partiet efter valet 2022, så att vi kan få genomslag för våra idéer. Så att det har faktiskt gått väldigt mycket liksom, energi och kraft åt att liksom, hitta på något sätt hitta vägar och kontaktytor mellan liksom studentförbund och olika delar av den kristdemokratiska rörelsen. Vi har ju faktiskt ett kristdemokratiskt tankesmedja som heter Civitas. Jag vet inte om du känner till den.
Nej, faktiskt inte.
Men den har funnits ganska länge, men har levt en ganska undanskymd tillvaro, kan man väl säga. Men det finns otroligt mycket kompetens och kompetenta människor. Stefan Attefall är ordförande idag. Han är ju tidigare minister i alliansregering. Och är en fantastisk människa och otroligt kunnig i ideologiska frågor. Så vi har försökt bygga liksom en stark relation till dem för att få liksom den här förankringen mot det mer, vad ska man säga, den mer etablerade delen och utav den kristdemokratiska liksom, ideologiska rörelsen, men också att kunna vara liksom, som en brygga mellan den här fristående tankesmedjan och partiet och ungdomsförbundet då, framförallt, och hitta forum och hitta platser där man kan få träffas och prata om just de här idéerna och tankarna och vad som gör liksom, kristdemokratin, vad som gör oss unika, så att säga, i den ideologiska sfär. Jag skulle ändå vilja påstå att vi tillhör liksom den konservativa rörelsen. Jag vet att det liksom inte alltid går hem bland kristdemokraterna som vill säga att vi är liksom en helt egen ideologi. Men, och det är sant också till en viss aspekt. Men jag tycker liksom att vi måste ändå slå vakt om det som är unikt för kristdemokratin. Så det har jag ägnat ganska mycket tid åt. Men sen så har jag väl, om det kommer till liksom opinionsbildande arbetet, och så har jag väl Alltså det har kommit ganska mycket att handla mot en kritik mot liksom liberalism och överdrivet fokus på autonomi. Och det som du nämnde där med, jag vet inte om du nämnde det här under intervjun eller om det var försnacket, men vi pratade lite grann om dödshjälp exempelvis. Ja.
Nej, men det var, jag kanske tänkte, det var en av dina debattartiklar förra året då, tror jag, och du skrev, eller du får berätta själv vem du besvarade och sådär, det minns jag inte, men du skrev en jättebra, tillsammans med någon tror jag, en väldigt bra artikel om varför du, och jag antar att ni är emot dödshjälp, aktiv dödshjälp och så, och jag tyckte att det var både en bra och väldigt berörande text för att, ja, men berätta lite om den, vem du gick i spörsmål mot och sådär.
Ja, nej men precis. Det är ju Barbro Westerholm framförallt då, som är ju riksdagsledamot för Liberalerna, som är ju också läkare och forskare. Och jag vet inte, sitter hon i Smer också, Sveriges medicinsk-etiska råd? Hon har gjort det i alla fall tidigare. Och har ju varit väldigt drivande just den här frågan kanske också, men otroligt liberal. Och här ska man väl också, innan man liksom går vidare på något sätt, det är också att man ska vara ödmjuk när man närmar sig de här frågorna, för det är ju liksom inte enkla, det är ju inte enkla frågor, utan man måste liksom försöka vara ödmjuk i det här. Och det är lite tråkigt att det blev liksom ett högt liksom tonläge i det, utan jag tycker liksom att det är viktigt att man pratar om de här frågorna för att och se liksom båda sidor av det hela, men för min del så är det väl en syn till grundläggande kritik mot liberalismens överdrivna fokus på människans autonomi och självbestämmande.
Mm.
Och jag vill ju försöka slå vakt om det som är det som så att säga är just liksom grunden på något sätt i människovärdet. Och om man ändå får kalla det, tycker jag ändå, om man ska prata konservatism, så helighet tycker jag ändå att det är något som man måste kunna få prata om. Men det behöver inte betyda att det är religiöst anknytet, utan att det finns liksom en form av uppskattning för det här, någonting som är okränkbart på något sätt.
Mm. Och det här är väl en del, du nämnde att du pluggade till läkare, jag menar, nu förstår jag att läkare kan tycka olika i den här frågan såklart, men alltså, där finns det väl ändå filosofi att man ska i första hand så långt det går upprätthålla livet, antar jag.
Ja, men absolut. Det här är ju såklart, i och med att jag är läkarstudent, så ligger det här en fråga som ligger nära mig om hjärtat också såklart. Men det gör det ju för Barbro också.
Mm.
Men jag menar väl någonstans också att man måste, alltså, just frihet är ju ett begrepp som jag är väldigt intresserad av. Jag tycker till exempelvis att man kan liksom inte bara fastna vid frågan om frihet som en fråga om autonomi, utan frihet, det finns ju andra typer av definitioner av frihet också. Och vissa menar ju, det finns vissa filosofer och tänkare som menar liksom att frihet egentligen, som begrepp, kommer liksom från den romerska synen på frihet, som är ändå, när man tänker på slav och fri. Och det här är ett koncept som också går tillbaka till Bibeln, liksom. Att Den som är slav är inte fri. Och då kan man ju tänka sig att det fanns liksom slavar som var helt autonoma och hade all frihet liksom i världen, men som ändå inte var fria för att de var slavar. Och varför de inte var fria var ju för att de var under någon annans otryckliga vilja, så att säga.
Mm.
Och där ligger den ofriheten. Så att för mig så skulle jag snarare vilja säga att frihet ligger i det här frånvaron av godtycklig maktutövning. Och det innebär ju till exempelvis att man har rättsstat, att man har demokrati och att man, alltså den typen av frågor är snarare för mig är viktigare för frihetsfrågor. Och då där kommer ju upprätthållandet av institutioner, upprätthållandet av värderingar och liknande och de normer som kommer med det. Och där menar jag liksom att just människans konstigt ärlighet och livsvärdighet, att man riskerar att allvarligt liksom skada den och de normerna genom att göra de här typen av tillåtande lagstiftningarna när det kommer till dödshjälp.
Ja. Ja, och det är jätteintressant, för jag menar, det här är, vi ska inte gå in fastna på den här frågan, men alltså, det är ju någonting, reglerna måste ju vara glasklara. Jag tycker inte att de är det, för jag läste om ett fall i, jag kommenterade din artikel då förra året, och jag läste om ett fall, jag tror att det var en 17-årig flicka i Nederländerna som hade lidit av depression hela sitt liv, och hon hade anorexia och massa saker, och hon valde då att ta sitt liv på en sån här klinik. Och jag menar, min tanke var bara att, för hon tänkte att livet är kört, jag ser ingen framtid, och det finns ju många som känner så. Men jag menar, om man är lite äldre, jag menar, du är kring 30 och jag är kring 40, jag menar, då vet man att så som man kände och tänkte när man var 17, liksom, det kan förändras med rätt hjälp och sådana saker. Jag menar, hon är ju fast i sitt tänkande, och tillåter man då aktiv dödshjälp, då är det som på något sätt att man accepterar att hon är fast i ett tillstånd som inte är, jag menar, alla som är lite äldre, de förstår att det här kan du komma vidare ifrån, och då borde man som en vuxen ha liksom den insikten och inse att det här är liksom, vi som samhälle ska hjälpa er vidare, vi förstår att du känner så här nu, men liksom, vi ska hjälpa dig vidare, vi ska hjälpa dig framåt. Och jag menar, jag tyckte det var ett praktexempel på när den här aktiva dödshjälpen verkligen gick helt snett.
Ja, men så är det ju, och samtidigt så ska man ju, om man ska göra liksom Barbro Westerholm, jag ska också säga att det var Kristoffer Heimbrand som är ordförande för Liberala studenter också, som var med och författade en artikel. Men de menar ju liksom att man ska införa den här Oregon-modellen som finns i Oregon i USA då. Och den ska ju inte tillåtas den här typen av situationer som du nämnde liksom. Men det är ju liksom svårt också, för det blir ju rent juridiskt, nu ska vi inte gå in som sagt för mycket juridiska frågor, men det finns ju ändå det slutsande planet som man ser i olika länder. Och det ser man också i Oregon, att det blir lite så, det blir godtyckligt i det hela. Och det är det jag pratar om frihet också, att det blir liksom, det är svårt att få till en bra regelverk och en bra lagstiftning. För det är sådana svåra frågor, och det är så subjektivt också i många fall. Så att man får titta på det där liksom på olika sätt, och hur man ska tackla det där. Sen tycker jag att det är bra att man har tagit bort att det är straffbart exempelvis. Och då blir det då att man tar bort det, att det är olagligt att begå självmord, eller också olagligt att det ska bli olagligt med medhjälp till självmord. Om jag kommer ihåg det rätt också. Det finns ju lite mer juridiska bestämmelser kring det där. Man får ju inte aktivt hjälpa till, men ja, det är mer juridiska så här, ja, detaljer i det hela. Men jag tycker att det, någonstans ska det ändå finnas staten måste ändå visa medlidande mot människor som är i svåra situationer. Det tycker jag.
Ja, verkligen. Men det här för oss över till, vi ska fortsätta snart om vad du har gjort och sådär som ordförande. Men en sak till som slår mig när vi pratar om det här, det är ju familjefrågan. Jag menar, Kristdemokraterna tycker jag själv är inte kristdemokrat, jag var en gång i världen, men jag tycker att familjefrågan är ju en fråga som Kristdemokraterna verkligen är bra på. Att liksom skydda familjen och familjens vikt som samhällsbärande pelare lite grann. Och jag menar, det är ju en sak som det pratas väldigt lite om. Jag menar, en stor del av de här sociala problemen vi har i samhället, och man kan knyta det lite till liksom aktiv dödshjälp och sådana saker, det beror ju mångt och mycket på alltså att vi saknar alltså den här grundläggande trygghetsfunktionen som en familj ska och ofta fyller, den på något sätt undermineras. Ser du någon sån parallell som kristdemokrat?
Du tänker till dödshjälpsfrågan?
Ja, eller till allmänhet egentligen. Alltså dödshjälpsfrågan, ja, förde mig bara in på det hela. Men jag tänker att det kanske är en faktor till att vissa vill söka dödshjälp då. Men om du förstår, ja, du får elaborera själv.
Ja, men absolut. Men jag tror jag förstår lite grann. Men jag tror att någonstans så får man väl lyfta ordet till statsindividualism. Jag tycker att det är liksom ett rimligt begrepp. Och här är väl det, är väl det här som är det lite svåra när det kommer till socialismen, eller socialismen och liberalismen, för de liksom förstärker varandras vågrörelse. Det blir liksom det är två sidor av samma mynt, kan jag tycka ofta, att ofta så kommer liksom den liberalen och kräver liksom individens frigörande, driver igenom en förändring där man frigör individen, låter individen välja själv, men samtidigt så gör man individen väldigt sårbar genom att utlämna liksom individen åt sig själv. Vilket gör att det till slut blir en motrörelse där det finns människor som kräver då liksom att individen ska stöttas då i sin i sin ensamhet. Och då kommer de här liksom kollektivistiska liksom rörelserna, och där kliver ju ofta staten in då. Så växer staten, och så ska staten garantera liksom individen dess rättigheter och dess friheter. Och så sen så blir det ytterligare krav på liksom alltså liberaliseringar och så fortsätter det på det sättet liksom. Mm. Och där är väl liksom kristdemokratin mer förankrad i någonstans mellan där, och då man förnekar ju liksom inte liksom individens existens, man förnekar ju liksom inte att människan är del av ett större sammanhang, men vi lägger ju tonvikten vid att människor blir till i gemenskap, i relationer med andra människor. Och där kommer ju liksom tonvikten på familjen och de små. Och där skulle jag också vilja liksom poängtera att det inte bara handlar om familjen, utan här handlar det liksom om naturliga gemenskaper. Så nära, små gemenskaper som där människor liksom lever nära varandra och får ett verkligt liksom utbyte med varandra och formas. Så det behöver inte bara vara en kärnfamilj, utan det finns ju många olika typer av konstellationer som kan utgöra liksom, så kallade liksom, nära gemenskaper eller naturliga gemenskaper. Det är ju ändå viktigt att påpeka där, men det är väl det som gör att vi är starka i de här frågorna, för att vi verkar ju mycket för de små gemenskaperna vill underlätta för dem, och det är väl det som vi har som vi kallar för subsidiaritetsprincipen, som vissa menar då handlar om att så här, besluten ska tas i liksom lägsta möjliga nivå, utan egentligen så handlar det ju om att det liksom offentliga eller gemenskap, alltså det gemensamma ska stötta de här små naturliga gemenskaperna i deras livssituation, det vill säga att staten ska stötta familjen i sin roll att uppfostra barn i en trygg och värdig uppväxt för sina barn. Det är liksom inte liksom familjen som sitter till för staten, utan staten sitter till för familjen och sådär. Den typen av tankar.
Ja, jag förstår. Jätteintressant. Jag tänkte också, alltså, som du har ju träffat såklart de många studenter och många kristdemokratiska studenter i din roll som förbundsordförande. Då. Alltså, vilka frågor är idag? Det var 20 år sedan jag pluggade, så det var länge sedan. Men vilka frågor är idag som unga studenter brinner för mest?
Ja, det är en bra fråga. Nu är jag avgående ordförande. Jag kommer avgå på vår kongress i april. Jag har ju varit studentförbundsordförande hela liksom corona, så att
ja, just det.
Jag har faktiskt inte hunnit vara ute så jättemycket och träffa studenter som jag skulle vilja, så att säga. Men jag har ändå rört mig i liksom den akademiska miljön under lång tid. Det är väl egentligen som jag skulle, svårt att säga, men det är väl som det alltid är egentligen, att det finns liksom en stor flora av idéer. Som rör sig i studentstäder och där unga människor rör sig. Sen så går det ju inte att undkomma liksom att det finns ett nytt intresse för konservatismen, eller bara liksom kanske ett forum för det, eller en återupptäckt av den typen av idéer. Men det är klart att det finns ett större intresse för det.
Ja, och det för oss över lite grann till konservatismen då. Du är ju konservativ, det har vi förstått i det här samtalet. Men jag tänkte, varför anser du att konservatismen behövs i vår tid? Det är många som tycker det. Jag menar, vi har Sverigedemokraterna, vi har, ja, det kommer upp tankesmedier, det kommer upp tidningar och allt möjligt. Och alla konservatismen är nästan det nya inordet. Men varför anser du att konservatism behövs i vår tid?
Ja, det är, först ska man ju på något sätt definiera vad konservatism är också, om man ska vara på det sättet. Det är ju det som är lite svårt, lite svårfångat, just konservatismen som idé. Men om man bara tar ordet liksom och bevarande, så tror jag väl, om man ska utgå från det, så är det väl, tycker jag väl, att det är tydligt att det finns en pågående identitetskris i, framförallt kanske i västvärlden, skulle jag vilja säga. Och den beror ju på lite olika, enligt mig så menar jag att det beror på flera olika faktorer. Men dels på grund av globaliseringen, och väldigt snabb globalisering. Jag kan väl tänka, jag brukar alltid säga det, att min farfar och hans bröder, de kom från en liten by i inlandet i Ångermanland. Och de flyttade ut därifrån mitten av 1900-talet någonstans. Och vår släkt liksom är spridd nu över hela världen. kan man väl säga. Men innan dess, innan mitten av 1900-talet, så kan man liksom hitta, kan man följa liksom i släkt och släktforskare till samma by tillbaka till 1700-talet.
Mm.
Så det är inte så svårt att tänka sig att det liksom finns en otroligt snabb utveckling om man tittar till historien. Och jag vet att du är intresserad av historien, men jag drar ju den typen av paralleller till varför vi är en identitetskris, men också socialdemokratins och liberalismens stora misslyckanden. Alltså, det är ju också en stor del av identitetskrisen som finns idag. De liksom utlovade utopierna som aldrig höll. Och jag tror att idag så behövs det en som en konservativ rörelse vars mål är liksom att förvalta de framgångar, de framsteg som faktiskt har gjorts i vårt land. För det måste man ändå säga att det har gjorts. Och det handlar om att förvalta det som alla tidigare generationer har byggt upp, men också de institutioner och de normerna som upprätthåller de här institutionerna som vi har i samhället. Och det handlar inte bara om organisationer, utan det handlar ju också om alltså, mer immateriella tankegods. Alltså, svårt att säga. Liksom, till exempel ett parti kan ju vara en institution också. Alltså, Kristdemokraterna är en typ av institution. Och vad bygger upp liksom, den som institution? Vilka normer och vad är det som får... Vad tänker folk på när de tänker på Kristdemokraterna? Och vad får så att säga det förtroendet? Vad skulle få förtroendet för Kristdemokraterna att falla hos i människors ögon och göra att de inte skulle rösta på dem? Sådana typer av frågor tycker jag är viktigt. Sen om man ska gå vidare också, varför vi behöver en konstruktiv rörelse, för att det kommer att fortsätta stora utmaningar som kommer framöver. Det kommer att komma fler migrationskriser. Det är inte bara en migrationskris, utan det kommer att komma fler migrationskriser. Det kommer att vara fler som kommer in till Sverige. Det kommer att komma stora klimatkatastrofer framöver. Det kommer att bli ekonomisk stagnation på grund av de här. Så det finns massa som talar för att det kommer att bli tuffare framöver. Och då behöver vi bygga upp en stark samhällsgemenskap för att kunna liksom stå emot de här hoten och de här trycken liksom, så att säga, på vårt land och på vår nation. Och här liksom finns det liksom starka paralleller också, tycker jag, till USA och det du kan om dem. Och frågorna, de är ju mycket bättre på det här med samhällsgemenskap än vad vi är. Men där finns det också stora utmaningar. Det är inte så svårt att se vad de utmaningarna består i. Liksom.
Nej, men det är intressanta med USA när du ändå kom in på det. Jag menar, det tycker jag är ju väldigt inspirerad av George W. Bush, alltså USAs förre republikanske president. Och han pratade mycket om compassionate conservatism. Och det handlar mycket då om att man som konservativ, man sätter upp de här grundreglerna. Ett samhälle måste ha säkra gränser, ett samhälle måste ha ett starkt rättsväsende. Alltså man suddar inte ut det här på samma sätt som både liberaler och socialister gör, utan man är väldigt tydlig, men samtidigt så har man de minsta och de mest utsatta i akt, men oftast bland liberaler och framförallt socialister, tror jag, då vill man gärna frammåla konservatismen som den här kalla ideologin, den här som bara bryr sig om liksom lag och ordning, liksom smisk på fingrarna och sådana saker. Och jag menar, USA tycker jag är ett praktexempel på ett samhälle som, visst, man har de här ramarna, men i praktiken så är det inte så, utan där satsar man jättemycket på kyrkor och på institutioner som hjälper fattiga och utslagna, sådana saker. Och den vägen tycker jag är väldigt, ja, den inspirerar mig i liksom min syn på konservatismen. Vad tänker du om det och det här liksom, den biten av det amerikanska?
Ja, jo, men det är ju fantastiskt att du nämnde det också. Det är också det som har fått mig att vara så intresserad av dig, för du har ett så stort kunnande om amerikansk politik, men också om USA i allmänhet. Jag har ju läst i din bok om det amerikanska presidentvalet år 2000 då, när George W. Bush blev vald president. Och där tar du upp lite grann det här med compassionate conservatism, eller medkännande konservatism som du nämner.
Mm.
Och det är ju väldigt intressant, tycker jag, att man kan kombinera den här typen av tankar och ändå så att säga ha den sociala patoset. Och det är väl det som jag på något sätt också vill försöka föra in, och det hållet som jag menar att Kristdemokraterna ska röra sig i och åt. Och där ligger det ju på något sätt den här starka. Alltså, finns ju ändå någonting som är kopplat till liksom Reagans ekonomiska liksom konservatism, att det finns liksom ett kristdemokratiskt parti som ska vara starkt liksom förankrat i liksom en borgerlig högerpolitik som ger makten till ekonomisk makt och frihet till människor med liksom stora liksom skattesänkningar och ekonomisk frihet på det sättet. Men samtidigt som man upprätthåller liksom ett socialt skyddsnät och liksom starka förutsättningar för människor att ta tillvara på sin talang. Men där tror jag väl också att man, alltså där, jag har tänkt mycket på det här, så här, vad som skiljer det där från liberalismen. Jag tänkte, vad skulle du säga är liksom den stora skillnaden mot till exempel socialliberalism när det kommer till compassionate conservatism?
Ja, men alltså det är ju oftast att man, socialliberalismen lägger mycket ansvar på staten, jag menar LSS-lagen och allting, alltså compassionate conservatism i en amerikansk kontext, de tror ändå på en liten stat, och framförallt så tror man tror verkligen på människors ideella förmåga, alltså religiösa organisationer, kristna hjälporganisationer och sånt. Man inser att de här kan det de gör, det här är inte någon slags fiende till det statliga eller någon slags konstig bakåtsträvande, några konstiga bakåtsträvande aktörer, utan det här är goda, sunda samhällsinstitutioner. Jag menar, både du och jag har frikyrklig bakgrund, så vi har sett praktiskt, både du och jag, liksom hur frikyrka har hjälpt människor på fötter som inte har kunnat stå själva. Och vi vet ju, jag vet att kyrkorna, de är oftast bättre än en vanlig, jag menar, jag jobbar inom vården och så här också, så jag menar, jag vet att kyrkan i många avseenden klarar sig bättre än socialtjänsten gör det. Och jag tror att den insikten saknas bland socialliberaler och ja, vanliga sekulära svenskar i allmänhet, medan den förståelsen har man i USA bland konservativa. Så jag skulle säga att det är en stor skillnad.
Men det håller jag faktiskt med dig. Jag har ju skrivit lite igenom det också tidigare, men till exempel som liberalerna Malmö och i andra ställen också. Du vet att man vill, framförallt när det kommer till friskolor, vill man förbjuda religiösa friskolor. Man vill dra in möjligheten för religiösa, så att säga, organisationer att kunna få bidrag, offentliga bidrag, som andra föreningar som icke-religiösa kan få ta del av. Ta till exempel scoutrörelse. Är du en liksom sekulär scoutrörelse, då kan du få massa pengar från kommunerna. Men när det är liksom scoutrörelser som bedrivs av Frälsningsarmén, då kan du liksom inte få pengar då. Och det där är ju liksom en märklighet. Och, alltså det är märkligt liksom den här formen av religiösa analfabetatismen.
Ja, något sånt där.
Ja. Precis. Och det där, men sen så tror jag också, jag vet inte om du skulle vilja rätta mig, men jag tänker också det här med synen på, så att säga, sociala förändringar som kanske är över generationer, att saker inte behöver bli liksom bättre för alla här och nu. Alltså inte fokuset på liksom individen, utan att utgå från den, så att säga, den plats där i livet, och att du kan göra liksom en resa för dina barn och för dina barnbarn, så att säga. Men att det nödvändigtvis inte behöver för just dig vara en radikal, så att säga, förändring här och nu. Det är inte så revolutionärt på det sättet.
Nej, men jag håller med om det, så är det ju. Jag menar, och USA har ju som system mycket mindre sociala hjälpinsatser än vad vi har i Sverige, så att det finns ju både för- och nackdelar, men så är det utan tvekan, alltså där vill man ju hjälpa människor att komma på fötter och ge dem en andra chans och sen så bygga vidare på det de redan har, men alltså i Sverige vill vi kanske att alla ska kastas in och ha det exakt lika jämlikt på samma gång, och den tanken är på ett sätt fin, men på samtidigt så är den ohållbar i längden, och så. Så att, jo, det tror jag också. Det är väl en del av de här lite mer realistiska inslagen då i American Compassionate Conservatism, skulle jag säga.
Jag tänkte bara liksom innan vi kanske även går mot någon form av avrundning. Jag skulle bara vilja fråga dig, för jag är ju ändå partipolitiskt aktiv. Jag är ju alltid intresserad av att lyssna och få liksom förslag till politiska reformer och liknande. Du som kan så mycket om USA, skulle du säga liksom är den enskilt liksom viktigaste reformen att ta med sig från, ta till exempel compassionate conservatism, vilken liksom reform ska man försöka driva igenom i Sverige som inte finns här idag?
Nej, men jag tror att det här är viktigt, just att liksom betona det kristna och hur mycket stora kristna hjälpsatser som finns även här i Sverige. Jag menar, nu kan du säkert det här ännu bättre, ja, vilka kyrkor som är aktiva och så, men vi har ett enormt kristet hjälparbete för utsatta, för utslagna, för missbrukare och för hemlösa, och det är stort och omfattande, och ingen vanlig svensk vet det, utan folk tror kanske att Frälsningsarmén soppkök möjligtvis känner man till, men alltså de här omfattande kristna hjälpinsatserna för de mest utsatta, det känner man ju inte till i Sverige, så det är någonting som jag skulle tycka att partier och borde lyfta upp mer, och där kommer Kristdemokraterna som det mest naturliga partiet på grund av de här mycket naturliga kopplingarna till de här miljöerna, så det skulle jag säga att det skulle jag tycka att man borde lyfta fram i Sverige. Och jag kan säga också att det var en av orsakerna till att jag verkligen fastnade för USAs republikaner. Det var att då hade de din partikollega Lars Adaktusson, han var nämligen USA-korrespondent i början av 2000-talet och slutet av 90-talet då, och han intervjuade George W. Bush som då var guvernör i Texas och frågade lite grann om compassionate conservatism, och sen så intervjuade han en person som hade varit en svart man som hade varit, jag tror han hade varit missbrukare eller någonting, och den här personen var jätteglad, han hade blivit frälst, han hade blivit kristen, och han strålade liksom glädje, och så sa han att det här är fantastiskt, och det är den här föreningen som George W. Bush backar, eller den här hjälporganisationen som har gjort det här möjligt för mig att förändra mitt liv, och där och då tänkte jag, wow, vad häftigt, de pratar öppet om sånt i USA, i amerikansk media. I Sverige vet ju ingen någonting egentligen, om man inte själv är en del av de här kyrkliga miljöerna. Så att det var liksom en sån sak som jag verkligen fastnade för då. Och ett parti i Sverige som lyfter fram sånt skulle jag tycka, det vore jättebra, tror jag.
Ja, vi får bli bättre på det helt enkelt.
Ja, precis. Men om vi då ska gå lite grann till avrundning. Du sa att du skulle sluta vara ordförande, sa du. Du avgår nu i april. Varför? Tänker du lägga politiken på hyllan, eller?
Nej, det ska jag verkligen inte göra. Men jag känner att det finns så otroligt mycket talang i förbundet, och jag känner själv också för egen del att en valrörelse där jag skulle sitta som ordförande är otroligt krävande, och jag har två små barn och en fru hemma som vill ha mig hemma, så att säga också, så jag kommer nog fokusera faktiskt lite mer på lokalpolitik. Kommun och region. Jag tycker också det är där som Kristdemokraterna verkligen gör sig bäst. Och jag brinner verkligen för den typen av politik. Så där kommer man finna mig liksom, den kommande tiden i alla fall.
Just det. Ja, nej, men då vill jag säga stort tack till dig, Alexander Mattebo. Det här var ett jätteintressant samtal och lycka till med allt.
Tack själv, Tony.
Det var avsnitt 1267 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.